Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Du lyssnar på podcasten Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin. Om du vill få tillgång till samtal 7 dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletins premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Dan Korn är opinionschef på Bulletin. Han är rabbin, författare och fotograf. Han har skrivit böcker om främst svensk kulturhistoria. Välkommen hit, Dan Korn.
Tack ska du ha.
Jättekul att ha dig här. Jag har ju velat ha dig här jättelänge och nu är vi kollegor på Bulletin och då är det jättelätt att få tag på dig.
Mm, ja, det var kul.
Det är det som är en fördel. Men alltså, de flesta, de känner ju dig kanske som samhällsdebattör för att du har skrivit mycket kontroversiella texter. Är jag rätt ute eller är jag för ung?
Nej, alltså du är väl rätt ute för vad jag är numera, men jag har ju varit med länge om man säger så. Och jag började redan som tonåring att jag skrev min första bok när jag var 19 år. Och då på den tiden så handlade det om andra saker, de var inte lika kontroversiella, de strök mera medhårs kan man väl säga. Men de skildrade människor som få kände till fanns i Sverige. Det fanns på 70-talet så fanns det en ganska utbredd uppfattning som jag stötte på att som jag känner igen den i vår tid nu när människor pratar om åsiktskorridoren. Får man lov att tycka så här? Får man lov att, på den tiden handlade det om, får man lov att leva så här? Och den frågan var, får man lov att leva i Sverige utan att ha väg fram till huset? Får man lov att leva i Sverige utan att ha elektrisk ström, utan att ha telefon? Och jag dokumenterade människor som gjorde det. Men jag vet att det, alltså, när en av de mina böcker kom ut, den som väckte mest uppmärksamhet på bygda, heter den, kom 1985, så fick jag den här frågan ganska många gånger. Är det verkligen, blir man inte intagen på någon institution om man lever så? Var det många som trodde. Det blev man ju, så tur var det inte. Men det visade kanske lite på samhällsklimatet att folk trodde detta. Mm.
Men du har skrivit 18 böcker.
20.
20 böcker, och det är den tredje vi pratar om nu på Bögde.
Ja, just det, just det. står det bara 18 på någon lista du har, eller?
Ja, jag kollar på din hemsida. Du kanske har glömt att uppdatera den.
Ja, ja, den min, ja, det har jag aldrig tid med. Jag har inte varit inne på min hemsida själv på jag vet inte hur många år. Så att den ska du inte lita på.
de första 18 verkar stämma i alla fall. Men 1981, hur gammal var du då?
Då var jag 19 år.
Du var 19 år alltså, okej. Okay. Mm. Och då hackade du fram den här på skrivmaskin, utgår jag ifrån.
Ja, det gjorde jag. Den producerades ju under åren innan dess. Jag hade den som specialarbete på gymnasiet. Man skulle lämna in ett specialarbete. Det var manuskriptet till mitt specialarbete utökat som jag använde. Det var ju precis som du säger. Man satt vid skrivmaskinen och hackade fram. Och sen så gick man med det till sättning, och så var det då en människa som satte texten, och så kördes den ut i långa remser, och så skulle det klippas och klistras upp och med plats röd tejp som lades in, där man sen då man fotograferade av detta, och den här röda tejpen blev då på ett negativ som man då tog, så blev det alltså ett vitt fält där man kunde lägga in bilder då. Alltså det var ett klippa och klistra jobb på den tiden.
Det är helt otroligt också att du 19 år gammal när du skriver en bok om tradition och gammaldags liv i socknarna Råda, Landvetter, Härryda, Björketorp och Bollebygd.
Ja.
Hur lillgammal är man?
Jag var ganska lillgammal på den tiden. Jag var...
föddes du med skägg och den där hatten du har på dig?
Man kan säga att jag har, vissa människor växer liksom i åldern med tiden.
Växer in i det. Per Goodman som brukar ju kalla dig för enmansuniversitetet från Manchester.
Ja, enmansuniversitetet. Jag brukar säga att jag har ju ingen formell utbildning egentligen. Det enda jag har är att det har inte det heller. Jag skulle sagt att jag har ju då titeln rabbin, men även där är jag faktiskt självlärd till största delen. Jag gick några år på sån här skola när jag var ung, men sen efter det har jag huvudsakligen självlärd där också. Så att jag brukar säga om det där med att jag är enmans universitet, det är jag ju inte. Jag har ju bara läst en massa böcker, och så är det.
Det är intressant, men alltså du har bara gymnasieutbildning med andra ord.
Ja, jag gick väl ett par månader på universitetet innan jag hoppade av.
Ja, nej, det är faktiskt imponerande. Det är inte konstigt att du har blivit som du har blivit om du har läst så mycket böcker som du har gjort. Jag menar, när man är 19 år och skriver en bok om tradition och gammaldags liv i små socknar, då måste man ha läst ett antal böcker. Hur många böcker har du läst, tror du?
Ingen aning, men alltså där berodde ju inte, det var ju inte materialet från böcker det jag skrev då, det var ju att jag hade varit ute i stugorna och pratat med folk, framförallt cyklade på den tiden runt i de här socknarna och pratade med gamla människor och intervjuade, jag skrev upp i som anteckningsböcker som jag fortfarande har kvar, där jag då skrev ner vad de berättade och omvandlade det sen till text, fotograferade människor när de gjorde olika saker, hantverk och klädsdetaljer och sånt där, allt sånt där. Det var sånt som jag dokumenterade i den där boken. Jag tog en kurs i folkdans bara för att kunna uppteckna folkdanser efter folk som mindes dem. Och jag lärde mig spela flöjt för att kunna med hjälp av det också teckna ner noter till visor och låtar, spelmanslåtar och sånt där som folk sjöng för mig då. Så att det var jag.
Du verkar ju ha, alltså när man kollar på dina böcker så verkar det ju som att du har ett västgötskt perspektiv på nästan allt du gjorde de första 20 åren av din skrivkarriär.
Det stämmer.
Och du är född och uppvuxen i Göteborg?
Jag är född i Göteborg. Jag är uppvuxen utanför Göteborg i Mölnlycke. Jag får väl berätta för dig hur det gick till när jag blev så bestämde mig så för Västergötland i allting. Och det berodde på att jag började ju liksom då som tonåring och besöka folk som levde på gammalt vis och folk som kunde berätta om hur det var förr och sånt där i min egen hemsocken. Och så när folk tipsade mig om folk som kunde vara intressanta för mig att träffa i grannsocknarna, så fick jag liksom utöka mitt område för min hembygd då, så att säga. För jag trodde ju att man vill ju gärna tro att man håller på med något som andra har definierat för en. Och då jag trodde att jag höll på med hembygdsforskning, och då fick jag helt enkelt utöka min hembygd. Och då kom jag på en cykeltur som jag gjorde till affären i Snugga i Landvetter. Det var en märklig affär. Där såldes varorna över disk. Kom man in och ville köpa ett kilo socker, så var det alltså inte så att affärsägaren tog fram ett kilo socker från ett paket från en hylla, utan han öste upp ur en stor låda i en strut, eller en påse var det nog förresten, vägde upp sockret då, sökert som man sa, på vågen. Och så, många saker såldes alltså i lösvikt på det här viset. Handlaren gick med käpp. Hans fru gick med käpp, och så hade de en expedit anställd som inte var så gammal som de var. Men hon gick också med käpp, för hon var lite lyft.
Hon tog sedan när hon kom.
Ja, hela personalen gick med käpp. Sen var det så att om du kom in där, som jag gjorde då när jag var ute och cykla och ville köpa en läsk eller sånt där för att jag var törstig, jag hade cyklat långt, det gick bra. Men om du skulle köpa några mera färska varor, som till exempel frukt eller bröd eller något sånt där, det gick inte. Därför att det var ju så en liten kundkrets, så att den hönökakan där skulle ju de ju ha upp till åsen, och det bröd där, det skulle de förmodligen komma och köpa ifrån en annan gård. Alltså, de visste precis vad deras normala kundkrets ville ha, och det var så att du liksom störde de cirklarna, så ställde du till det, så det kunde du liksom inte köpa då. Honung sålde de, som handlaren själv producerade. Han hade bikuper, och han hade bikuper av halm. Det är faktiskt enda gången jag har sett det. Den gammaldags typen av bikuper var av halm. Så det var en verkligt intressant miljö. Men den här kvinnan som jobbade där i butiken, Aina Åman, hon sa till mig att jag är inte så gammal, sa hon, men jag hade gamla föräldrar. Jag är en sån här sladdbarn, och jag kan väldigt mycket gamla visor och sägner och sånt där. Jaha, det är ju spännande. Ja, så du får gärna komma hem till mig. Ja visst, det var jag med på. Då visade det sig att hon bodde ytterligare en socken längre bort, Härryda då. Så då fick jag utöka min hembygd ännu mer. Och så en dag så cyklade jag till henne och var hos henne och skulle då dokumentera när hon skulle sjunga visor. Och jag satt där och satte på bandspelaren, men hon ville inte, hon drog på det, hon ville inte sätta igång. Och sen äntligen fick henne till att hon skulle börja sjunga då hördes plötsligt ett förskräckligt vrål ifrån rummet bredvid, vi satt i köket. Så inifrån kammaren då så hördes ett förskräckligt oväsen, då kom hennes gubbe Åman ut, jag visste inte, hade ingen aning om att hon var gift eller någonting, ut, och så sa han, du är fan i det där, sa han. Gör han narr utav min käring på det där viset, sa han, att jag skulle få henne till att sjunga gamla visor och så vidare. Och så, för att lugna ner situationen så bjöd Elna på kaffe. Elna heter hon inte, Aina, förlåt mig. Hon bjöd på kaffe, och så satt vi där och pratade. Och så efter ett tag så försökte jag ju då liksom förklara för Åman då, hon kallade dem bara för Åman, att det var ju inte så farligt, det var ju inte sant, kulturhistoria och så vidare, så jag var inte ute efter att göra narr av hans hustru, utan tvärtom, men jag tyckte det var intressant så vidare. Nej, så han då så här, gör du det, försöker du det en gång till så åker du på en propp, sa han. Och jag var ung och uppstussig som jag var väl 16 år när det tillfället, så sa jag så här, det kan det vara värt, sa jag. Och då sa han så här, det kan det inte vara heller, då lever du inte över. Alltså då, han skulle slå ihjäl mig helt enkelt, alltså jag skulle inte överleva. Men så, när vi hade pratat en stund till, så plötsligt säger han så här, nej, istället för att komma här och försöka göra narr av min hustru, så kan du åka ner till mina kusiner nere i Lindum istället. De bor i en gammal stöva, hard på det gamla vis riktigt, med bjälka, nakna bjälka i taket på det gamla vis. Du kan åka och prata med dem istället. Jaha, sa jag, det gör jag gärna, sa jag. Så blev vi tacksam då att han att han plötsligt bytte sida och skrev ner exakt var de bodde och tog reda på vad det var. Och så studerade jag kartan hemma och så såg jag att om man skulle ta mig till den här stugan där de här kusinerna bodde i Lindome, så var det bästa att cykla till en gård i min egen hemsocken som heter Lahall, ställa cykeln där och gå rätt över skogen längs en stig ner till Lindome. För att ta bussen, så hade man fått ta bussen in till Göteborg och byta, och så, det var krångligt. Så det här var den enklaste vägen att åka. Och då så utrustade jag mig en dag för att bege mig till den här, de här två kusinerna då. Och jag cyklade då till Lahall, och när jag kom till Lahall så mötte jag Sölvi i Lahall, som var en av de människorna jag ofta besökte och intervjuade och dokumenterade hans liv. Han levde på en liten gård på gammaldags vis. Och så sa jag att jag skulle ner till Lindum och besöka de här två kusinerna, och då bara, han log illmarigt mot mig, men han sa ingenting. Så ställde jag cykeln där då, och så gick jag över skogen och kom ner till Lindomedalen och letade upp den här stugan och knacka på. Och där kom den ena av de här två bröderna och ställde sig i dörren myndigt. Jag minns så väl hur han såg ut. Han hade olika knappar i varje knapphål på västen han hade på sig. Och jag såg in i rummet, innanför där satt hans bror vid ett slagbord in i rummet och åt kräm ur en trasig tallrik. Och så där var V-spisen i hörnet, och det var här var de här bjälkarna i taket och på det gamla viset paneler till hälften upp på väggarna. Och så berättade jag då vad jag ville, och de var precis lika buttra och tvära som kusinen uppe i Härryda, Åman, så de mer eller mindre kastade ut mig. Och jag, moloken då, tog mig hem igen genom skogen och kom på eftermiddagen då tillbaka till Sölvi Lahall, och då frågade han så här, ja hur gick det, sa Sölvi till mig då så här. Ja, det gick ingen vidare, så jag, de kastade ut mig. Och då så sa Sölve, ja, det kunde jag ha sagt till dig i förväg. Det vet du att du inte ska lita på hallänningar. Och vad jag inte hade tänkt på, men som Sölve hade helt klart för sig, när jag hade gått där genom skogen från Lahall ner till Lindomedalen, så hade jag gått över landskapsgränsen mellan Västergötland och Halland. Och för Sölve, trots att han bodde i Göteborgs och Bohus län, och trots att han bodde alltså precis in till landskapsgränsen, så var det så kristallklart att han var västgöte och inte hallänning, och hallänningar de skulle inte lita på, det var en annan sorts folk. Så där fick jag som ung då inpräntat i mig att det är skillnad på folk i olika landskap, även om det alltså är så att man kan se det om man åker ifrån där jag är uppvuxen då, Mölnlycke, och bara ett par mil norrut, så börjar jag få på prata bohusländska. Det blir en helt annan sorts dialekt norr om Göteborg. Och man söderut, så behöver man inte åka särskilt långt söderut för den halländskan tar över med typiskt, alltså lite så här skarande och sånt. Men om du däremot åker från min hembygd Råda, där de gamla människorna pratade västgötska, de yngre generationen pratade göteborgska på grund av påverkan från Göteborg numera. Men också om du åker lite längre åt Borås, till längre inåt Bollebygd, där folk fortfarande pratar västgötska. Och du åker därifrån i 2 timmars resa upp mot norra Västergötland på vägen mot Örebro längs den vägen. Alltså en helt annan del av Västergötland. Så är det visserligen skillnad på dialekterna, och på vissa håll är det rejäl skillnad på dialekterna, men det är ändå så att det finns en större gemenskap rent dialektalt, hur folk pratar, med hur det är på väldigt kort avstånd, och du åker åt andra håll då. Och samma sak gäller om du tittar på seder och traditioner, byggnadsskick och liknande saker, så är det så att trots att landskapen upphörde som juridiska avgränsningar i Sverige redan på 1600-talet, när man införde länsindelning istället, så spelar landskapen än idag roll när det handlar om hur människor tänker och hur människor känner att de har en gemenskap, vad de känner att är vi, så att säga.
Jag brukar ju kalla det här för lokal patriotism. Är det rätt ord för det?
Det är rätt ord, absolut.
För att ålänningar har ju just den här, jag pratar ganska ofta om liksom identitet, nationsidentitet, om att jag kommer från en autonom region i Finland som har en lång, lång historia av att vi har tillhört Sverige, sen blev vi ockuperade av Ryssland och var en del av tsardömet och sen blev vi då tilldelade Finland som nation. Och att, men en ålänning har alltid varit en ålänning, och vilket land vi än har tillhört. Men att när jag befinner mig i Sverige så har jag väldigt svårt att se mig själv som svensk, och då växer min finska identitet. Eller när jag är i Sverige, då har jag väldigt, nej, men i Finland, då har jag väldigt svårt att se mig som finsk, och då växer min svenska identitet. Men att någonstans där i mitten så finns ålänning, men det är ändå liksom svårt att få en hel bild av en nationstillhörighet, så det blir snarare någon form av lokal patriotism.
Mm. Det är intressant som du säger där. Jag har en god vän som liksom mig är uppvuxen i Göteborg och liksom mig har utvandrat och liksom mig är ortodox jude. Och vi träffas då. Han bor idag i New York. Och vi har träffats flera gånger när vi samtidigt har varit i Sverige på besök. Hans pappa bodde i Sverige många år och jag har min mamma ju i Sverige. Och vi har träffats sen på andra håll i världen, när jag har varit i USA eller när han har hälsat på mig här i England eller sånt. Och då så vid ett tillfälle så konstaterade jag det, så kom jag på en sak då. Har du tänkt på en sak, sa jag till honom. När vi träffas utanför Sverige så pratar vi svenska med varandra. Men när vi träffas i Sverige så brukar vi nästan alltid prata jiddisch med varandra. Vi har de här två språken gemensamma, och det är fullständigt självklart att när vi båda är i Sverige så identifierar vi oss som den minoritet vi är då. Va? Men när vi är utanför Sverige, då identifierar vi med oss med det som förenar oss, att vi båda är svenskar. Det är lite grann samma sak där då, som du, när du kommer till Sverige så är du finne, och när du är i Finland så är du svensk då.
Ja, men jag är aldrig rysk. Även om min farfars mamma föddes ju officiellt då i Ryssland, eftersom Åland då var en del av tsardömet. Det finns liksom inget rysk där, men det är ju, alltså, att ha en sån här minoritet, alltså vi är ju en minoritet, och vi är ju svenskspråkiga finländare. Och på samma sätt så tillhör ju du en minoritet som judisk svensk. Hur kommer det sig att ni kom till Sverige, din familj?
Ja, det fanns en liten man med en liten mustasch på 30-talet, 40-talet, som såg till att vi kom till Sverige. Som såg till att min pappa kom till Sverige, rättare sagt.
Var bodde han innan då?
I Wien. I Wien. I Österrike. Och min farmors och farfars... Ja, min farfar var född i det var som numera i Ukraina, men som, när han föddes så var det ju en del av det Habsburgska imperiet, så han flyttade ju inom samma land när han flyttade till Wien. Och samma sak var det med min farmor, hon var född i vad som idag är Polen. Men också där var det ju så att det tillhörde ju Galicien, det var en del det ganska Habsburgska imperiet, så att även hon och hennes föräldrar flyttade till Wien. 1890, ja, hon var född i Wien. Hennes föräldrar flyttade till Wien på 1890-talet någon gång innan hon föddes.
Vilka år kom de till Sverige?
Ja, min pappa var med. Det var så här att 1938 så började en norsk man som heter Odd Nansen. Han var son till den gamla upptäcktsresanden Fritjof Nansen. Han insåg vad som höll på att hända. Han insåg Hitlers planer på att mörda Europas judar. Så han försökte rädda så många han kunde. Han ordnade 1938 att 20 judiska barn kunde komma till Norge. Det var allt vad norrmännen tillät. Så att efter det så ordnade han som kallade kindertransport, kallas det, alltså barntransport, med en mängd judiska barn som kom till Storbritannien under de kommande åren. Men min pappa ingick bland de här 20 första barnen i den här gruppen som kom till Norge. Och orsaken att min pappa ingick i den gruppen, det var att han och hans tvillingbror som fortfarande lever ingick i den gruppen. Och orsaken att just de ingick i gruppen berodde på, förmodligen på att den sekreterare i judiska församlingen i Wien som fick den här förfrågan om de här barnen på sitt bord var min pappas morfar. Mm. Och han skulle då välja ut de här barnen, och valde då ut sina två favoritbarnbarn att ingå i den här gruppen. Så de kom till Norge 1938 någon gång på början på sommaren, efter att Anschluss hade ägt rum, alltså att tyskarna hade ockuperat eller annekterat, det var det snarare, Österrike. Och sen så upprättades ett barnhem där de bodde i Oslo. Och 1942 så var det en särskild räddningsaktion från den norska motståndsrörelsen när tyskarna deporterade de norska judarna till Auschwitz. Så var det en särskild räddningsaktion för de här barnen, som de kom efter många om och men och många strapatser till Sverige.
Mm. Och hur kom de in i Sverige? Var det liksom, var det här innan man började stämpla pass?
Ja, de var statslösa. Alltså när de lämnade Österrike så ogiltigförklarades automatiskt, så var det med alla judar som lämnade Tyskland, alltså det tyska området, som då ogiltigförklarades deras pass och uppsades deras medborgarskap. Det var ju därför som alla förintelseläger förlades till Polen. För att när de deporterades från Tyskland, de tyska judarna deporterades från Tyskland till Polen, så fråntogs de samtidigt sitt tyska medborgarskap. För att även tyskarna var noga med sånt där, att man kan inte avliva sin egen befolkning, så du måste först ta från dem medborgarskapet innan du kan göra det. Mm. Men de kom till Sverige låg först gömda i en villa utanför Oslo i 2 veckor efter att de då hade flytt från det här barnhemmet bara ett par timmar innan.
Hur gamla var de då?
Jag ser, de var lite olika ålder. Min pappa var bland de äldsta och han var född 1929 och detta är 1942, så han var alltså 13 år.
Mm. Han minns det tydligt då?
Ja, det var liksom en ständigt samtalsämne när jag växte upp, den här flykten och alla de här detaljerna i den berättelsen. Alltså, de låg gömda då i en villa utanför Oslo, sen så delades de upp i 2 grupper och min pappa ingick i den första gruppen och de fördes då med en taxi. De låg på golvet för att de inte skulle synas i en taxibil och körde med föreståndare innan från barnhemmet. Hon åkte ju då med som passagerare i bilen så nära gränsen man kunde köra. Och där kom de till en gård och där var det meningen att de skulle vandra över gränsen samma eftermiddag som de kom fram. Detta är alltså i början på december 1942, så det var ju inte ljust särskilt länge. Men när de kom dit så sa bonden på den här gården att han skulle slakta en, han var sån här bygdeslaktare, så han skulle slakta en gris nästa morgon hos en granne. Och var det så att han inte kom i tid då, så skulle ju gransen kanske misstänka att han ägnade sig åt sån här, att han smugglade människor över gränsen. Så han vågade inte gå den dagen, så att istället fick de sova över i en lada i skogen där nära gården. Och det var nog tur att de inte gick, för att den natten snöade det något väldigt. Så att när de vaknade nästa morgon, så det var ju ganska tunna bräväggar i den där ladan, så var de täckta av snö när de hade legat i höet där och sovit på natten. Men så nästa dag så gick de över gränsen då i 8 timmar längs en särskilt upptrampad stig. Men de hade ju snöat på natten, så den fick de ju trampa upp på nytt då givetvis. Och när de kom nästan fram till gränsen så bytte de lots då på en gård, och sen så kom de över på den svenska sidan och de blev visade där i Sverige. De kom över och blev välkomnade av en länsman där som sa välkomna till Sverige och så vidare. De sov över hos en skollärare där i Sverige uppe i Värmland, och så går de första natten, och sen blev de förda till en flyktingförläggning där de var den 13 december 1942 på morgonen, när de då hade blivit av med alla sina kläder, för det som skulle avlusas, så var det enligt, jag tror inte min pappa hade löst, men så alla som kom över gränsen skulle genomgå den här processen, och då gick de klädda i långa vita nattskjortor. Min pappa låg alltså och sov i en sån nattskjorta och vaknade på morgonen att det stod kvinnor vid sängen med ljus i håret och med kaffe och vetebullar, mat som man inte hade sett sedan före kriget, för vetemjöl och kaffe fanns inte i Norge under kriget. Så min pappa var helt övertygad om att flykten hade misslyckats, att, att han hade kommit till himlen.
Shit. Men egentligen var, alltså, var det bara svensk Lucia-firande.
Det var Lucia-firande.
Ja. Ja. Ja, men vilken, alltså, det låter ju som att de hade en koordinerad kedja av människosmugglare som hjälpte till att genomföra den här flykten.
Mm, just det.
Det är ju jättefint. Alltså, att man redan då fattar vad som var på väg. Alltså, man gjorde ju ett försök att förneka att man inte riktigt visste hur det låg till i Sverige under andra eller vad som hände i Tyskland under andra världskriget. Men sanningsvittnen har vittnat om att så icke är fallet, att man visste vad som hände.
Ja, det intressantaste när det gäller just deportationen av de norska judarna som ju var den 26 november 1942, men det tog ett par dagar innan man riktigt i Sverige tog in vad som hade hänt, så att i början på december 1942 så skriver svenska tidningar mycket om detta. Då är det intressantast att läsa de tyskvänliga tidningarna. Aftonbladet, som ju tidigare hade tagit emot ledartexter som var skrivna på utrikesdepartementet i Berlin och översatta till svenska. De bytte plötsligt sida där. Tyskarna gick för långt, tyckte man, när man deporterade norska judar. Då gick man för långt, va? Då kom det hela så nära. Men av de artiklarna som var publicerade i Aftonbladet då i början på december 1942, så framgår det ju tydligt att man alla var medvetna om vad detta innebar. Så att,
Alltså, min farfar berättade om när han var, alltså redan han var liten och gick i skolan strax efter andra världskriget, så visste man vad som hade pågått liksom. Och lyssnar man på vissa idag verkar vilja påstå att man inte alls hade någon aning om vad som hände under andra världskriget, och det är en ständigt pågående konflikt vad hände egentligen, men lyssnar man på sanningsvittnen så verkar det ju vara en ganska entydlig bild att man visste.
Det intressantaste där är väl nästan om man ser också just en tysk vän, Sven Hedin, som ju var nära vän med Hitler och Göring menar jag, och som skrev efter kriget en bok där han berättar om sina förbindelser med de här tyska högdjuren. Han under kriget är mycket väl medveten om vad som händer. Han skriver i sin bok, som han har skrivit direkt efter kriget, att han försökte påverka tyskarna att på olika vis att förhindra massmördande av judar, och han personligen försökte genom sina diplomatiska kontakter och lyckades också hålla liv i en del personer som då var i Theresienstadt, som ju var ett sånt här mönsterkoncentrationsläger som de visade upp för folk där folk levde lite bättre, och där var då flera tyska judiska professorer som Sven Hedin hade nära kontakt med, så han såg till att de kunde vara där under kriget. Men efter kriget, bara något år efter kriget, så börjar han säga att det här med koncentrationsläger och vidare, det är en propagandabluff och det är lögn alltihop. Alltså, han har själv varit med och räddat folk under kriget från att hamna i de här sakerna, och efter kriget så förnekar han att det har hänt. Så det är, jag vet inte om det är en psykologisk, att man liksom psykologiskt försöker värja sig för sanningen, eller om det handlar om något annat. Det är svårt att veta riktigt, men någonting är det som är så uppenbart tydligt i just Sven Hedins fall då.
Men han blev aldrig liksom dömd för något brott.
Nej, det blev han inte, men alltså han blev ju persona non grata, så att säga, i Sverige efter kriget. Han var ju den stora folkhjälten före kriget, och det var han inte efter kriget längre, utan då.
För han borde ju ha, alltså, gjort sig skyldig till någon form av brott, tänker jag, med tanke på att han spred propaganda, nazistpropaganda.
Ja, ja, men det var nog inte så, såg inte som brottsligt då, men det är ju som Karl Gerhard sjöng om honom. När han fjantar och stad på under den linden, i boklådsfönstren i hans böcker borta med vinden.
Ja, nej, men det är alltså Sven Hedin, fallet Sven Hedin är intressant. Alltså han gjorde ju så extremt mycket saker. Och sen liksom föll han in i den här ondskan som nazismen var och fortfarande är. Han beskrev ju bland annat Hitler som en av de största människorna som har funnits.
Just det. Han hade vissa principer som är intressant. Han skrev ju en bok som heter Tyskland och världsfreden, som han hade tänkt, han skrev den på svenska, och han hade tänkt att den skulle ges ut i tysk översättning och spridas i en massupplaga. Alltså att det tyska nazistpartiet skulle köpa in hela upplagan och dela ut den gratis till alla tyskar. Och det skulle ju ge honom en fantastisk inkomst, och han behövde de pengarna för att han hade då precis kommit tillbaka från sin sista stora expedition bortåt Tibet och de här ökenområdena där, Gobiöknen och det som han utforskade. Och han ville trycka forskningsrapporten från den här resan, och det skulle ju vara ett jätteverk som inte alls skulle bli någon ekonomisk framgång att tycka. Det skulle till och med kosta honom väldigt mycket pengar att ge ut det, men han tyckte det var viktigt. Och han ville finansiera detta genom att den här boken då, en populär bok, Tyskland och världsfreden, skulle då komma ut i den här massupplagan. Men i den boken så skriver han hyllar nazismen och Hitler och det nya Tyskland och allt detta, men han vänder sig mot viss form av antisemitism. Man kunde uttrycka sig mycket antisemitiskt själv, men viss form, där tycker han det gick för långt. Och där skriver han också i det samma med det, att han inte alls vill förneka att han själv till en åttondel eller vad det var för någonting hade judiskt blod i sina ådror, och han var övertygad om att det var just detta blod som drann i hans ådror som hade hjälpt honom under hans strapatsrika färder i främmande länder, skriver han något sånt där. Och de här raderna ville Goebbels att de här får vi stryka om vi ska ut boken i Tyskland. Nej, sa Sven Hedin, det ska vi inte alls. Ja, den ska tryckas så som den är. Okej, men då ger vi aldrig ut den. Så han gick alltså miste om miljonintäkter, pengar som han mycket, mycket väl behövde, för att han var principfast på den här punkten.
Mm. Det låter ju som att det var hans ego som spökade.
Ja, det var det nog. Alltså på något vis var det det, för att alltså han har i korrespondens och liknande skrivit saker som går precis på tvärs mot detta. Alltså det, han är, efter första världskriget så var han med och spred den här klassiska antisemitiska boken Sions vises protokoll och såna här saker. Så att han var inte alls någon konsekvent att han var emot antisemitism, men alltså där hade han en svag punkt som du säger hänger ihop med hans ego snarare än med någon sorts principfasthet när det gäller saker.
Ja. Ja, han sa när den här boken då, alltså när han fick det här kravet, svarade han: i mitt blod är alltså var 16:e droppe av judisk härkomst. Jag håller på min 16:e del och ville inte mista den.
Så det, men du är snabb på att googla samtidigt som vi pratar, förstår jag.
Jag sitter och läser samtidigt. Jag sitter och tar till mig. Det är precis som Per Gudmundsson säger, enmansuniversitetet från Manchester. Jag menar, jag hoppas jag kan bli som du någon dag, du vet, kunna berätta historier och ta allt ur huvudet på det här sättet. Hur många böcker läser du per år?
Jag vet faktiskt, jag har ingen aning om. Jag läser alltid många böcker på en gång. Och jag läser dem inte alltid heller, utan varje dag så tar jag mig en promenad på en knapp timme, om jag kan, om jag hinner, det är inte alltid jag hinner det givetvis. Och under den promenaden så har jag i mina hörlurar uppläsning av en bok hela tiden. Och det är alltid nästan så att jag köper boken både som ljudbok och i fysisk form. Antingen att jag laddar ner det till min läsplatta eller att jag inhandlar den alltså i fysisk form. Och så när jag kommer hem från den här promenaden så slår jag upp de här ställena som verkar intressanta och för anteckningar och så vidare på det. Och sen så, under dagens lopp så läser jag ju alltid när jag har en ledig stund och men alltså hur mycket det kan bli på ett år och så vidare, det har jag, det är väldigt svårt att veta. Svårt att säga hur mycket det är, men det varierar väl lite. Ja.
Använder du dig av typ Storytel eller Nextory?
Nej, det var, är det jag har för någonting, det är väl heter något annat.
Det är ganska bra ljudboksappar, men sen finns det ju säkert lite annat där du bor i
Audible heter den.
Ja, Audible. Jag tror att, jag undrar om inte det kanske är Amazon som.
Det är Amazon, så ja, just det.
Ja, och du bor ju, du det, bor ju i England.
Ja, det är väldigt, alltså, det är väldigt praktiskt. Nu finns ju Amazon i Sverige också, men alltså det är väldigt enkelt så att jag beställer boken så får jag den alltså dels som ljudbok, om det finns som ljudbok. Och då kan jag lyssna på den med en gång. Och dagen därpå så har jag boken i min brevlåda i fysisk form.
Vilken är den bästa boken i världen?
Ja du, den senaste man har läst brukar det vara. Det är helt omöjligt att svara på.
Om du skulle få tipsa, om du skulle tipsa mig om en bok som jag ska läsa, sen får jag aldrig mer läsa en bok, vilken skulle vara det då?
Ja, alltså jag är ju emot att man ska ha liksom bara en bok på det viset. Jag tycker att man ska ha ett rörligt intellekt och då ska man byta hela tiden. Men om jag skulle, det skulle vara en enda bok så skulle jag väl föreslå i så fall en bok som man kan läsa om hur många gånger som helst och kan tolka på 50-11 olika sätt dessutom och hitta djupare lager i hela tiden och som har betytt så oerhört mycket för mänskligheten både på gott och ont, får man väl säga. Och det är Bibeln då givetvis.
Gamla testamentet.
Eller? Ja, just det.
Båda.
Ja.
Hur liksom fann du så djupt intresse för judendomen att du valde att utbilda dig till rabbin?
Det berodde på att när jag var tonåring, alltså jag kom ju från ett hem som väl ganska typiskt ja, traditionellt, men inte på något vis religiöst judiskt hemma. Så vi brukade fira sabbat med sabbatsmiddag på fredag kväll och min mamma brukade tända ljus. Och så brukade vi fira vissa judiska högtider, till exempel det viktigaste judiska högtiden, och påsk. Och på påsken, den judiska påsken, så läser man alltid en bok. Så, alltså man läser boken som är liksom en text som handlar om uttåget ur Egypten som man läser på den första påskkvällen vid bordet. Det är en särskild måltid med massa olika symboliska handlingar och så läser man en text. Och min pappa var alltid noga med att den texten skulle läsas på svenska, inte som de flesta traditionellt gör på hebreiska, utan han ville att vi alla skulle förstå. Och vid något tillfälle när jag var 13, 14, 15 kanske, så under den läsningen så började jag tänka, och så tänkte jag att i konsekvens av detta så borde jag intressera mig mer för min egen judiska bakgrund och studera detta lite djupare och bli lite mera observant. Vad det var jag läste minns jag inte längre. Men jag minns att det hände någonting under en sån här kväll när jag var i den åldern som gjorde att jag liksom tog det steget. Och sen det var det väl en fråga om att jag successivt närmade mig detta, blev lite, alltså bit för bit, blir intresserad och mer observant och så vidare. Och det tror jag är den väg som man bör gå till väga på om man har ett sånt här intresse, vad det än är. För att undvika att man blir fanatisk eller går för snabbt in och sånt där. Och det finns ju alltså i religion så finns det ju uppenbara risker för alla möjliga sorters sekttänkande och fanatism och sådana där saker. Så att jag har ofta sen i senare i mitt liv när människor har velat gå samma vandring som jag gjorde den gången, så har jag varnat dem gå, ta det. Gör det inte för fort. Gör det långsamt.
Så, men du hade en stark judisk identitet hemifrån då, utgår jag från.
Ja, det vet jag inte om jag hade. Alltså, jag har många gånger tänkt på det. Alltså, hade jag inte fattat det här beslutet då, så vet jag 17 om jag hade överhuvudtaget brytt mig om någonting utan min judiska bakgrund idag. För att jag menar, jag är ju för övrigt så integrerad och inne i det, allt det svenska och så vidare. Och jag menar, jag hade ju lika gärna kunnat, alltså, min mamma har ju konverterat till judendom, alltså, för på hennes sida så härstammar jag ju själv från Sverige sen, så vitt jag vet, sen urminnes tider. Jag tror jag hittade någon, den äldsta förfadern jag hittat på min mammas sida var någon från tillbaka på 1500-talet i Bohuslän. Så att jag har ju de djupa rötterna också, som jag hade lika gärna kunnat bejaka om jag hade velat, va? Och som jag, kan man säga, men jag har bejakat genom mitt liv för övrigt också då.
Vad skulle du säga att det är liksom typiskt judiskt?
Jo, jag hade säkert sagt något annat om du hade frågat mig för några dagar sedan, och jag kanske säger något annat om du frågar mig nästa vecka. Men just nu så kretsar mina tankar väldigt mycket kring skillnaden mellan kristendom och judendom. Den viktigaste skillnaden är synen på Adam och Eva. Synen på vad de gjorde, för att i kristendomen så är detta att de åt av den förbjudna frukten från kunskapens träd, det är förknippat med en tragedi, syndafallet, att de var tvungna att lämna den paradisiska tillvaron och vandra ut i världen, och det var liksom Guds straff som föll över dem sen, att de måste arbeta hårt i sitt anletes svett, och kvinnan måste föda sina barn i smärta och sådana saker som står i Gamla testamentet där i början. Den judiska synen på detta var att det var ingen tragedi. Det som hände måste hända. Men det var liksom ingen tragedi egentligen. Men det var så att Adam och Eva, de var liksom tvungna att begå en synd för att lämna paradiset, för därmed börjar vår liv på jorden. Och detta med att de måste arbeta hårt och kvinnan måste föda sina barn i smärta och så vidare. Tillvaron i världen är smärtfylld och arbetsam, men den får mening. Om vi inte hade haft detta, om vi hade varit kvar i paradiset, så hade vi levat i en meningslös tillvaro där allting finns, men där vi inte har någon funktion att fylla, där vi inte kan uppnå någonting. Det är livet utanför paradiset som blir meningsfullt, för vi kan uppnå någonting. Och därför ur judisk perspektiv så var inte detta en tragedi på samma sätt som det var i kristendomen. Men där finns en intressant grej, och det har att göra vad jag precis just nu håller på att fundera på och läser om. Att i kristendomen så ser man ju detta, att i och med att Adam och Eva syndade i paradiset, så finns det en nedärvd synd, en arvsynd. Och när man på upplysningstiden gör uppror mot den här synen på den nedärvda synden och arvsynden, och lägger grunden för det moderna sekulära samhället, så är det så att på något vis så överlever den här känslan av skuld och skam var väldigt många människor in i den sekulära världen. Men med den skillnaden att nu finns det ingen Jesus i den kristna världen då, som dog på korset för våra synders skull, som kan liksom rena oss från det här skammen och skulden som folk känner. Och då behåller man detta, och då försöker man många olika vis på andra sätt gottgöra, eller alltså människor i vår tid ägnar sig åt en massa saker, för de vill känna sig goda, de vill känna att de gör något gott för tillvaron, och de, tack vare detta så gör de väldigt många goda saker också. Men ibland kan det slå över i en sorts självhat som präglar vår moderna civilisation i väldigt hög grad. Jag tror att det bottnar i den här skillnaden mellan synen på Adam och Eva där faktiskt.
Och rent kulturellt då, vad utmärker en jude rent kulturellt?
Ja, alltså det är ju inte så enkelt att man kan säga det egentligen, därför att det är ju väldigt skillnad på, alltså på, det är skillnad på, ja,
om du frågar en antisemit, då är det jättelätt.
Ja, då är det jättelätt, ja just det. Mm. Ja, Då håller vi allihop samman och vi kämpar med ett gemensamt mål. Men fråga, det finns en sån där klassisk judiskt skämt. En båt som seglade fram i Stilla havet någonstans och kom förbi en liten ö och fick uppmärksammat på att det var någon på ön som viftade med händerna. Det var någon överlevande från ett skeppsbrott som levde ensam på den här ön. Så att de stannade ju sitt stora fartyg, givetvis släppte ut en mindre båt och tog sig till den här ön och mötte då en man som hade levat där i många, många år, som hos Robinson Crusoe då, och överlevt ett skeppsbrott som han har råkat ut för. Och innan de lämnade ön, innan de skulle rädda honom, det visade sig att det var en judisk man. Och han visade då, han hade anläggt odlingar, han hade fångat djur som han hade gjort tama, han hade levt där många år och liksom organiserat sig. Så gick de och tittade på hus då, ett hus där han bodde, och så var det en laggård, så var det en lada. Och så var det några andra hus, och då frågade de, vad är det för hus? Och sa han, ja, det där är min synagoga, sa han. Där går jag och ber varje dag. Jaha. Och det andra huset bredvid, ja, det är också en synagoga. Jaha, behöver du verkligen två synagoger, sa de då. Ja, för den andra synagogan, där vägrar jag sätta min fot, sa han. Alltså, konflikten är liksom, vi måste ha en konflikt med varandra. De brukar säga det på skämt, att det finns det två judar som finns det tre åsikter. Alltså, att vi är inte så bra på. Ja, men det vill ju aldrig, om man ser det på antisemiter, de vill aldrig förstå den biten, att det kan vara en väldig skillnad, det kan vara väldigt oenighet mellan olika människor också. Så.
Nej, för det går ju lite ut på att man klumpar ihop alla då till en rörelse eller en idé. Mm. Och så sätter man in massa attribut i det och sen liksom skyller man allting. Det är väl det som är antisemitism, att man skyller allting. Och grunden till den moderna, alltså, eller 1900-talets antisemitism har väl att göra med att man sökte efter någon form av syndabock som man kunde liksom sätta all olycka på. Och det var väl det som Hitler fångade upp när han liksom skapade sin bild av världen. Mm.
Jo då, jo, så det är ju, alltså, grejen är att det blir ju självuppfyllande, va? Det är ju så att det finns, till exempel, många människor säger då att ryska revolutionen var judar som genomförde den ryska revolutionen. Då så säger man, ja, men Lenin var ju inte jude. Nej, det var han inte, men det var andra runt omkring honom som var Trotskij då, till exempel. Jaha, men Trotskij och alla de andra judarna blev ju utrensade sen av Stalin, och han var ju inte jude heller. Och då kan man gå två, ja, då säger man antingen att, ja, egentligen så var det både Stalin och Khrushchev i hemlighet judar på något vis, kan man, i en bit att man kan lösa det dilemmat då. Den andra biten är då att man säger, nej, det egentligen är så att man, de här förföljelsen som kommunisterna gjorde mot judar har egentligen inte hänt, det var bara för att liksom blanda bort korten. Så, alltså, vad man än säger så finns det alltid någon ny berättelse som visar att det egentligen inte, att egentligen så är det ju judarna bakom allting i alla fall på något sätt.
Det finns en förklaring liksom.
Och det är ju väldigt praktiskt att man har en förklaring som går att lösa. Alla världens problem kan man skylla på en sak, och det är ju väldigt smart och väldigt praktiskt på många vis. Jag förstår att det är lockande för människor. Det behöver ju inte bara tas uttryck i antisemitism. Det finns ju andra såna här saker som folk tar till, att man liksom skyller allting som händer på en viss företeelse. Man får liksom någon sorts besatthet av en viss folkgrupp eller en viss fenomen i vår tid och vidare, så där som allt går att skylla på. Tillvaron är ju mycket mer komplicerad än så. Men om man inte vill att tillvaron ska vara komplicerad, man tycker att det är lätt, så det är ju alltid väldigt frestande att hitta en sån här lösning, givetvis.
Det är lite det som är svensk politik idag. Det är två olika läger som skyller på varandra. Vänsterblocket skyller allting på kapitalismen, och högerblocket skyller allting på socialismen.
Mm.
Och sen där inne så definierar fiender, åsiktsmotståndare definierar den andra gruppens ideologi, och tvärtom.
Just det.
Och någonstans använder man ordet liberalism och applicerar det på alla.
Ja, det liberalism är väldigt praktiskt ord att använda. Det kan man, för att det omfattar så oerhört mycket. Det är ju en väldig skillnad på liberala åsikter och det liberala partiet.
Ja, det liberala partiet har ju inte liberala åsikter, om vi ser det så.
I vissa fall har de det, i vissa fall har de inte det. De är ju definitivt de mest liberala på något vis, men alltså liberalism är så oerhört brett så att det kan vara i stort sett vad som helst. Va?
Ja, och sen tar ju alla beslag på ordet eftersom det är någonting som i grunden, i hjärtat, att för många känns väldigt rätt när man förklarar liberalism för någon. Ja, men det handlar om frihet och det handlar om alla människors rätt att välja, och då tänker folk, det där håller jag med på, det där kan jag skriva under. Som Centerpartiet till exempel säger att att januariavtalet är det bästa sättet att garantera liberalism, medan Liberalerna säger att inte följa januariavtalet är den bästa formen av liberalism. Och då är det två som försöker liksom slåss om samma röster genom att definiera liberalism, men ingen pratar om frihet, därför att inget av alternativen är egentligen frihet för någon.
Ja, just det.
Därför är det ju många klassiska liberaler då som väljer att kalla sig för någonting annat, och då har det blivit väldigt populärt att kalla sig själv för libertarian. Men även där har det börjat gå inflation i begreppet, och det har börjat tas in nya liksom, och i USA så har ju ordet länge liberal betyder att man har varit vänster.
Just det.
Så att det där ordet det går inflation i ordet liksom.
Det gör det. Jag tycker, det fanns en kritiker av liberalism, heter James Burnham. Han har skrivit en bok med den ganska förfärliga titeln Suicide of the West, där han menar att liberalismen leder till västvärldens självmord eller undergång. Men samtidigt så säger han att liberalism, han säger flera tillfällen att liberalism är något alldeles fantastiskt, jättebra. Men, säger han, liberaler får inte lov att styra ett land. De ska finnas där, de ska kritisera styret. Och de ska komma med sina höga ideal. Och vi ska lyssna på dem. Men de ska inte vara i en styrande position, för då går det åt skogen.
Sen tror jag att alla liberaler som kommer in i maskineriet, det parlamentariska maskineriet i ett system, alltid går vänsterut. Därför att de vill behålla det de har fått. De har smakat den förbjudna frukten. De vill behålla makten. Och de vill liksom genomföra sina reformer på sitt sätt. Och slutresultatet av det luktar alltid socialism på något sätt.
Det är riktigt.
Men hur liberal är du?
Alltså jag är ju jätteliberal när det gäller vissa saker och inte alls när det gäller andra saker. Alltså jag är ju definitivt för människans frihet, och jag är ju en stark kritiker av mångkulturalism, alltså ideologin om att det skulle finnas något positivt i att vi skulle ha mångkultur. Men jag är ju i allra högsta grad förespråkare för människans frihet att själv få välja hur hon vill leva, och det leder ju till mångkultur. Men en annan form av mångkultur då?
Sveriges mångkultur är ju inte mångkultur om vi börjar med att definiera.
Nej, precis. Jag anser att det ska finnas. Alltså, jag tar gärna tidningen Bulletin som ett praktexempel på detta i verkligheten. Alltså, det är tidningar i Sverige som har en fullständigt genuint helsvensk redaktion pratar sig varma om mångkultur. Det gör vi inte i Bulletin, men vi har en väldigt mångkulturell redaktion istället.
Och det är ju för att man någonstans liksom förenas i tankar, och tankar är någonting som liksom går fritt genom människor på gruppnivå. Det är liksom, det finns ingenting, alltså om du tar alla judar i Sverige, då kommer du inte att hitta ett parti liksom som
stoppa in alltså, skulle du sätta in alla dem i ett rum, så skulle det sluta med explosion.
Men det är alltså Sveriges mångkultur, det är ju liksom, det är ju, kollar man på den invandring som har skett i Sverige, så är det ju jättemånga personer då som har islam som religion. Och inom ramen för islam och länder där islam är statsreligion, så finns också en kultur som förenar. Och när man har en väldigt hög immigration med personer med den här bakgrunden då, och kulturer kopplade till islam, då kommer man ju att få en duokultur där vi har svensk kultur å ena sidan och sen har vi någon form av mellanöstern inspirerad kultur på andra sidan. Och det blir ju väldigt svårt att genomföra det som folk pratar om då, alltså integration eller assimilation. Man ska ju komma ihåg att inom alltså, det finns vissa saker som behöver assimileras. Det var ju typ, om det var inför valet 2013 som man höll på att ropa att det är nazism att prata om assimilering. Men det finns ju saker som måste assimileras, till exempel hederskultur och hedersrelaterat våld till exempel, det måste assimileras bort till svenska normer och värderingar, annars har de verkligen ingenting i Sverige att göra. Att om man anser att det är rätt att slå kvinnor eller kasta ut dem från höga höjder för att de tittar på män, då det ska assimileras bort, det är ingen snack om saken.
Men då kommer det stora problemet. Det kan du inte göra om du vill föra en liberal politik.
Nej,
du måste använda tvång, du måste använda våld för att kunna genomföra detta. Och det innebär att problemet med det är just detta som den här Burnham menar i sin bok, att liberalism leder till sin egen motsats. Därför att om du är så att du vill vara tillåtande, och då på ett sätt att du tillåter människor att komma och bosätta sig var de vill och leva sitt eget liv och så vidare, så leder det till konsekvenser som gör att du måste i slutändan ta till våld för att kontrollera samhället. Någonting som du inte behöver göra så länge alla människor lever i samma kultur, alla människor är eniga och det finns en sorts konsensus kring massa olika saker. Men det som Sverige då gör, det stora misstaget som Sverige gör, att de borde givetvis tala om, för det första man bör tala om för människor som kommer till Sverige, här gäller detta, 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 detta. Om du uppfyller de här minimikraven, så ditt övriga liv blandar vi oss inte i. Det står du fritt. Det står du helt fritt att leva precis som du själv vill. Men i själva verket så gör man tvärtom. Man säger att ja, det är klart att du ska få leva precis som du vill. Och det är alltså i Sverige, det finns ingen svensk kultur. Alltså man utgår från att vi lever i någon sorts vakuum där det inte finns några normer och regler eller kultur eller något liknande, vilket ger sin stor livslögn. Då uppstår problem som du sen måste använda just den svenska kulturen, men på ett brutalt sätt, för att kunna behålla kontrollen över samhället. Alltså, allt sker precis raka motsatsen till vilket sätt som borde vara det riktiga sättet, så att säga. Mm.
Det går ju också att mäta kulturer genom verktyg då, som man bland annat har tagit fram genom World Value Survey. Där man kan se att Sverige skiljer sig väldigt, väldigt mycket från de kulturer som har kommit till Sverige med invandringen. Och det är ju måttligt, det är mer än måttligt naivt att påstå att det går att integrera det här, tycker jag i alla fall. Man pratar om stora utmaningar inför integrationen. Det går inte att göra. Jag tror inte att det går att göra. Jag må vara en pessimist, men...
Ja, men det beror ju på att men det finns ju ett grundmurat ointresse, eller snarare förakt för tankar, studier och liknande om den mänskliga naturen från människor som man mycket brett kan beskriva som liberala. De tycker att alltså saker som har med kultur och traditioner och liknande, det är gamla fördomar, och de är uppkomna av okunnighet, och är det bara så att du utbildar folk så försvinner det automatiskt. Vilket inte är sant. Vi vet att det inte är sant. Alltså i kultur och traditioner så finns det massa saker som kan vara gammalt skräp som inte behövs i ett modernt samhälle. Men det innebär inte att folk slutar att bry sig om de här sakerna för den sakens skull. Det går liksom inte att säga att bara för att du utbildar människor att de genom så skulle de liksom alltid tänka rationellt. Vi människor är inte så rationella som man vill föreställa sig, utan vi tänker i allra högsta grad i kulturella termer hela tiden. Och det måste man ta hänsyn till, och gör man inte det så skapar man, man vill skapa ett gott samhälle, men resultatet blir ett ont samhälle tyvärr.
Var börjar den här grejen med att om man vill begränsa invandringen i Sverige så är man nazist?
Ja, alltså det, de som för fram den typen av argument älskar ju att jämföra med vad som hände på, under kriget, 30-40-talen. Och då var det ju verkligen så att människor ville starkt begränsa svensk invandring. Och det var till viss del grupper som man kan beskriva som svenska nazister, men det var ju inte så att de övriga svenska befolkningen på den tiden ville ha en massinvandring. Alltså nästan alla partier från höger till vänster på den tiden var ju motståndare till invandring. Den ytterst lilla invandring som fanns i Sverige då, som var då framförallt judiska flyktingar som kom i slutet på 30-talet, början på 40-talet i Sverige. Det var ju alltså ytterst få människor. Men de som kom, de lyckades rädda sig. Men det liksom har blivit idag så att på något vis, därför att Sverige inte tog emot fler flyktingar, så är på något vis Sverige medskyldigt till förintelsen, vilket givetvis är rent nonsens. Det var Tysklands fel och inte Sveriges fel. Det är inte Sveriges fel att använda. Men idag har det blivit något så här att man tar på sig någon sorts ansvar för all världens ondska som Sverige genom olika metoder ska liksom bekämpa.
Mm. För den här tesen driver ju författaren och komikern Aron Flam i sin bok Det här är en svensk teger. Att Sverige driver politik idag baserat på skuld. Och kollar man på Tyskland och jämför hur de gör när det kommer till liknande frågor som invandring och så vidare, och kollar på det politiska klimatet och hur man håller på med nyspråk och så verkar ju det, den tesen stämma ganska bra överens med verkligheten. Håller du med?
Mm, det gör jag. Jag har en idé om det där som jag faktiskt har bollat med Aron en gång. Det fanns ju en svensk-judisk vetenskapsman som heter George Klein som myntade begreppet att Sverige är fredsskadat. Man säger ju att man talar ju ofta om att länder är krigsskadade, men han menar att Sverige var fredsskadat. När han säger detta så menar han att i Sverige, i och med att vi har haft fred i över 200 år, så kan vi inte föreställa oss att människor är rädda att begå onda handlingar mot varandra. Alltså vi är naiva i vår syn på omvärlden, va? Och det där har han, jag tycker att han har en klar poäng i det där, han har helt rätt i det. Men jag skulle vilja utöka vad det där handlar om genom en egen iakttagelse som jag har funderat på många gånger, som jag tänkte jag skulle skriva en artikel om, men nu kommer det i den här podden istället. Och det är att det finns ett arabiskt uttryck som säger jag mot min bror. Jag och min bror mot våra kusiner. Jag och mina kusiner emot klanen. Klanen mot övriga världen. Alltså jag kan bråka med min bror, men när det kommer till en yttre fiende så är vi båda vänner och går mot fienden. Alltså, förstår du mig? Alltså, det är större och större cirklar och man håller sammanhållning i gruppen mot den yttre världen. I Sverige så har vi på grund av att vi inte varit i krig på så länge, så har vi inte så har den här sammanhållningen inte utmanats på jättelänge. Så att man, alltså i många länder så är det ju så att, i många europeiska länder så är det så att man kan ju föra en mycket hetsig diskussion mellan varandra, och dagen efter så är man lika goda vänner som man har varit tidigare. I Sverige så är vi rädda för detta. Vi är rädda för den här typen av starka argument. Man liksom vill hålla någon sorts borgfred hela tiden. Man vill inte prata om, på olika kalas och så vidare, så vill man inte prata om kontroversiella ämnen, så att man bråkar med varandra och så vidare. För att man är rädd för att skada den sammanhållning som finns. Och jag tror att det beror på detta. Vi har inte på så länge utsatt vår gemensamhetskänsla, vår känsla av samhörighet, så att vi är rädda för att utsätta, att liksom, så att säga, stressa vår samhörighet genom att vi blir oense sinsemellan.
Ja, senast Sverige var i krig var väl den här odugligen Gustav den fjärde Adolf som förlorar Finland till Ryssland.
1809, ja.
Ja.
Så att, det är ett tag sedan.
Det är ett tag sedan. Och det här agget sitter fortfarande kvar hos många. Det var så vi också fick oduglingen Bernadotte som kung.
Mm.
Men jag menar, den här fredsskadan såg man ju uppstå, eller man såg symptom av den när corona kom och det inte fanns liksom ansiktsmasker och sånt. Och det var på grund av att man inte har beredskapslager. Mm. Man blev liksom så, oj, vad är krig? Någon gång har man ansett att de inte kommer att behövas.
Men han gick inte ut och sa det, utan man sa att vi ska inte införa ansiktsmasker. Man skyllde på en massa andra saker för att man vill inte säga, man vill inte erkänna för sig själv att vi har inga ansiktsmasker i lager. Det var ju massa sådana här saker som hela den svenska inställningen där präglades. Och så är det mycket intressant också. Hade det varit så att Anders Tegnell hade haft en annan inställning, så hade ju hela Sveriges folk följt med på den andra inställningen han hade haft. Alltså ja. Folk i den här situationen var ovilliga att inta. Man vill inte diskutera, man vill inte skapa upp, man vill inte föra en debatt om vad som händer, utan man följer ledaren, så att säga. Och ledaren är då inte en folkvald politiker, utan ledaren är en expert, för vi gillar att lita på experter.
Ja, jag tänker att vi hoppar tillbaka lite till att prata om det här med samhällsdebattör. Du har ju skrivit jättemycket texter. Du har skrivit för Kvartal, du har skrivit för Timbro, du har skrivit för Tankesmedjan Oikos och massa andra, Göteborgsposten och så vidare. Och nu skriver du för Bulletin. Finns det något tema i dina texter, eller är det allt du kommer över som du skriver ner? För att du producerar ju väldigt mycket text.
Tycker du det? Jag tycker jag är ganska långsam att skriva. Jag har svårt att få ur mig mer än en text i veckan. Det händer några gånger att jag gör det, men visserligen. Men jag går och grunnar. Jag tänker ofta att jag måste tänka länge när jag liksom formulerar mina ord i skrift, så att säga. Om det finns något, en sak som jag hela tiden återkommer till, som väl ligger i grund och botten för väldigt mycket. Jag är övertygad om att väldigt mycket av våra samhällsproblem beror på att människor har, inte bara människor utan också hela befolkningar, hela kulturer har dålig självkänsla. Jag tror att lösningen till mycket av våra problem ligger i att vi ska vara lite stoltare över, alltså på ett positivt sätt, ska jag säga det, glada i en stolt, för det, jag menar inte någon sorts pösande övermod, utan att vi ska vara glada för det som är bra, som vi har som en stolthet, man kan använda det ordet då, i den betydelsen. Jag tror att väldigt mycket av våra problem handlar om i grund och botten att vi har dåligt självförtroende med det vi gör. Mm. Den här skamkänslan som folk lider av, som de vill på olika sätt gottgöra genom att Sverige ska vara världens moraliska föredöme och så vidare. Jag tror att det är väldigt, väldigt skadligt. Jag tror att om det hade varit så att vi hade varit glada för det som Sverige är, så hade vi inte behövt spela den här teatern lika mycket.
Mm. Sverige har ju verkligen tagit på sig det här att man ska vara världens samvete, vilket är en bizarr tanke i grund och botten. Den grundar sig i ett högmod som är, alltså ett sällan skådat högmod. Mm. Man har till och med en myndighet som ska värna om Sveriges bild i utlandet och så vidare. Mm. Att någonstans så blir det faktiskt ganska patetiskt att det är så. Men hur upplever du bor ju i England, hur upplever du att folk där och runt om i världen upplever Sverige?
Alltså Sverige har ju en goodwill av stort format på ett internationellt plan. Det är ju inget snack om saken. Det finns ju en bok av en amerikan som heter Shields som kom 1936, var det väl, Sweden the Middle Way. Den här liksom Sverige som någon sorts föredöme i världen, den har ju haft en stor inverkan, men den har ju slagit över någon sorts högfärdsgalenskap på många håll i Sverige. Alltså, som är så konstig och svår att begripa egentligen, för att i den så att säga, de klassiska svenska dygderna, så en av de saker som utmärker så att säga en god självkänsla är ju att man är ödmjuk. Det är ju den människan som vet med sig att hon duger någonting till, som kan tillåta sig att vara ödmjuk. Det är ju den människan som känner innerst inne att jag duger ingenting till, som måste spela teater liksom, att visa att jag är bäst, jag är störst, jag är vackrast. Så att att man har en särskild myndighet, som du säger, för att skapa en bättre Sverigebild och sådana där saker, visar att man på något vis känner att vi är nog hjältar inte så bra, utan man alltså var glad över det som är det bästa i Sverige. Det är ju så enkelt. Vi lever i ett fantastiskt land på många vis. Det har blivit mindre fantastiskt kanske de senaste åren. Definitivt har det blivit så, men det är ju fortfarande att vi lever på det mycket goda samhälle våra tidigare generationer har byggt upp. Det är fortfarande inte raserat allt. Mycket av det är av ett sådant slag att det inte är så lätt att rasera. Det är inte någonting som har med politik att göra. Vi har fantastisk natur, vi har fantastiska resurser på många olika vis. Så att ta vara på det, var glad för det. Gör någonting gott utav det.
Mm. Har du någon ny bok på gång?
Jag skriver på en bok som faktiskt handlar om just Sverigebilden. Jag har inte riktigt kommit på vad den ska heta än, och jag har jobbat lite grann med den. Men jag utgår från, i den boken tänkte jag, jag ska utgå ifrån en märklig sak. Och det är någon gång i början på 1890-talet så målade en konstnär en tavla, nu minns jag inte vad sjön heter, men platsen ligger i skogen strax norr om Engelsberg, bruksorten Engelsberg. Där stod en konstnär och målade en tavla av en insjövik, typisk sommardag. Och platsen ser likadan ut i stort sett än idag, jag har varit där. Och den där tavlan, den finns i flera varianter, och en av de varianterna hängde på Nationalmuseum. I Nationalmuseums katalog för 1899 så är den nummer 2 eller nummer 3, minns jag inte, i katalogen, den här tavlan. Men numera sedan många år är den undanstoppad, den visas inte längre för allmänheten. För den ses väl som onödigt insmickrande och romantisk förmodligen. Kan inte förses med en varningsskylt som de brukar sätta upp numera på Nationalmuseum. Men den här tavlan är intressant därför att på 30-talet så anordnade Svenska Turistföreningen en tävling. Vilket konstverk är mest typiskt svenskt? Och den här tavlan vann. Och då gjorde Svenska Turistföreningen reproduktioner av tavlan, ramade in och skickade till alla Sveriges konsulat och ambassader världen över. Många konsulat och ambassader över hela världen, så hänger den här tavlan fortfarande i reproduktion då. Och den kallas av folk, alltså diplomatkretsar, för Sverigebilden eller Sverigetavlan. Och den är alltså så typisk symbol för Sverige. Mm. Men originalet är undanstoppat, det visas inte längre på Nationalmuseum. Är inte det en bild precis av vad Sverige är idag?
Ja, faktiskt. Ja, det är väldigt intressant. Jag kan ju komma med lite förslag på din bok. Den kan ju heta Bilden av Sverigebilden, till exempel.
Ja, det är bra. Mm.
när har du pratat om den här förut?
Jag har skrivit om det i en artikel, just det där som vi pratar om nu. Jag har skrivit om för något år sedan. Nej, det var ett halvår sedan det också.
Jag förstår. Nej, men spännande.
Jag har som arbetstitel på boken, man måste ju ha en annan arbetstitel på boken, och då har jag som arbetstitel en annan sån här grej som är lite sån här symbolisk för Sverige. Det är Werner von Heidenstam skrev på 1890-talet också en text om svenskarnas lynne. Och där skriver han att på Smålandsgatan heter det, va? Norrlandsgatan i Stockholm. så finns det en skylt utanför en affär där det står utländska lumpaffären. Och man kan riktigt tänka sig hur då affärsidkaren där, han säljer alltså utländsk lump som är mycket finare än svensk lump. Alltså,
vad är lump?
Alltså lump, gamla trasor av kläder. Gamla trasiga kläder. Men var de utländsk lump så var det mycket finare då, så att det var ett försäljningsteknik han använde. Och det säger då von Heidenstam att det visar tydligt hur Sverige alltid skäms över sig själv. Man borde sätta det som en skylt vid hamninloppet i Malmö när folk anländer till Sverige, borde stå på en stor skylt utländska lumpaffären. Men det är bara det att jag undersökte det där. Heidenstam hade missuppfattat vad namnet betydde, för det var så att det var en affär som köpte upp svensk lump och sålde till utlandet. Det var därför den hette utländska lumpaffären. Så det finns att det är inte bara så att vi ser ner på allting svenskt och beundrar allt utländskt i Sverige, utan det är faktiskt så att i utlandet så beundrar man det svenska. Så att själva försäljningsargumentet här var ju att i utlandet kan du få bättre betalt för svensk lump än du kan få i Sverige. Därför ska du sälja din lump till oss, för vi är den utländska lumpaffären.
Ja. Ja, men det säger mycket om Sverige. Alltså, Sverige är ju speciellt på många olika sätt. Och jag har ju släkt från Sverige. Och det finns någon form av hatkärlek liksom. Min farfars pappa kom från Sankt Annas skärgård. Och det är liksom farfar då, född i Stockholm av en åländsk mamma, och sen återkom han då till, han återvände till Åland. Och jag har ju såklart, det finns såklart någonting svenskt i mig, men samtidigt så kan jag märker hur jag vänder mig bort från Sverige när det är någonting som sker i Sverige jag skäms över, men hur jag vänder mig till Sverige när Sverige gör sig bra. Typ som fotbolls-EM 2018. När det gick väldigt bra för Sverige, då helt plötsligt så tyckte jag att fotboll var ganska roligt och underhållande och att man kunde titta på det. Men sen slutade jag intressera mig för det liksom.
Men det du beskriver där, det är ju verkligen vad en nationell känsla är. Nationell känsla är ju att du är stolt över ditt land när det finns anledning att vara stolt över ditt land, och skäms när det finns saker att skämmas för. Att du känner med den övriga befolkningen, det är ju precis det som det handlar om.
Ja, men hur definierar du din svenskhet då?
Jag definierar den väl i samma termer som det du just beskrev där. Alltså, jag är också stolt över Sverige. Jag tycker när jag är på besök i Sverige och jag ser den fantastiska naturen, de allra märkliga, underbara byggnader i våra städer och på landsbygden och så vidare, så känner jag en del av detta och en stolthet i det och så vidare. Men samtidigt så och det där är ju väldigt vanligt bland utlandssvenskar. Jag tror att man känner det mer när man liksom besöker Sverige då och då. Det blir mer påtagligt på något vis, att man tar det inte så för givet som man gör om man alltid har det framför ögonen kanske. Men jag kan nämna för dig då, i det sammanhanget ska jag faktiskt nämna för dig. Jag berättade ju för dig när jag hade varit i Lindome och blivit utkastad hos de där bröderna. Och när jag kom tillbaka till Sölve Lahalla, han sa till mig att jag ska inte lita på hallänningar. Vid det tillfället så bjöd Sölve in mig på kaffe. Och när vi satt där i köket och drack kaffe så kom det in en sommargäst, en som bodde i en sommarstuga en bit ifrån Sölves gård. Grannen till honom hade styckat av massa sommarstugetomter. Och Sölve var väldigt vänlig och väldigt god vän med många sommargäster. Men däremot skulle det aldrig fallit honom in och stycka av en enda sommarstugetomt själv. För han ansåg att gården, den skulle liksom vara som den alltid hade varit. Men så kom det då in den här sommargästen, så började de prata med varandra, han och Sölve, om ett inbjudningskort som de båda hade fått. Det var en annan sommargäst där som hade bjudit in till 50-årskalas som skulle hållas på Valands restaurang i Göteborg. Och då så sa den här sommargästen till Sölve, du ska inte vara med där. Jojomänna, sa Sölve då, han har varit här på kaffe så många gånger, han kan gott bjuda igen. Och Sölve var verkligen med på det här kalaset sen, det ska jag återkomma till. Men så sa den här sommargästen, han tittade ut genom fönstret och sa han så här, fantastisk utsikt från fönstret i den här gården ut över en sjö. Det är typiskt sån här svensk skogssjö. Och så sa han så här, ja du Sölve, här bor du så vackert med denna fantastiska utsikten som du inte bryr dig om. Och jag får sitta där bort i skogen och se bara massa granar runt huset. Har jag inte njutit av den utsikten, sa Sölve då. Varenda kväll i hela mitt liv har jag suttit där på kökssoffan och sett ut över sjön och beundrat den, sa han. Alltså han kände verkligen att det var inte så som sommargästen trodde, att han liksom var så van vid den här fantastiska utsikten så han brydde sig inte om det, utan det var verkligen något som var integrerat med honom. Han liksom kände med platsen där han bodde på ett så väldigt tydligt sätt. Mm. Så det är lite grann den här känslan då. Men så kan jag då nämna att jag var hos Sölve några veckor senare igen. Och då hade han varit med på den här 50-årskalasen på Vardagens restaurang i Göteborg. Och Sölve var krokryggig, så hans ryggen var nästan i vinkel på honom. Och jag tänkte, men då hade han väl suttit på det här 50-årskalaset iförd sin svarta skevgjort kostym som han alltid hade när han var finklädd då. Och så hade han sa att det var riktig middag med fisk och soppa och kött och allt sånt där, och sen efteråt så serverade jag kaffe, och det var ett sånt rysligt hett kaffe så jag hällde upp det på fatet och började fata, sa Sölve då. Alltså han drack kaffe på fat. Jag tänkte då mitt stilla sinne, hur hade detta sett ut i detta fina sällskap på en flott restaurang i Göteborg? Och så möttes våra blickar och han skrattade till lite grann, för han hade sinne för självironi i Sölve, så sa han så här: det vet jag ju att den inte ska fata kaffe på finare sällskap så, men jag tänkte som mor mig alltid sa förr, det är bättre att skämma ut sig än att bränna upp käften.
Alltså, det låter lite som småländska när du säger det.
Ja, småländska, de skarar ju, det är lite mer så, det är lite diftonger och lite så i skånska. I småländska, det är lite mer åt skånska hållet till, vet du.
Ja, jag tänker mer på typ Västervik, där har de ju någon, det är typ det jag känner till av Småland, jag bodde där en kort period.
Ja, jag hör ju skillnaden på västgötska och målet i Västervik, absolut. Men det är ju Götalands mål, det är det ju. Det är ju man skiljer ju de huvudsakliga skillnaden mellan dialekten i Sverige går ju mellan Svealand och Götaland, så det ur det perspektivet så är det ju Götalands mål, båda sakerna.
Men de här böckerna som du skrev då i början av din karriär, det var nästan bara hur man levde på gamla tiderna och gamla byar och berättelser och sånt.
Ja, alltså det var framförallt som sorts reportageböcker om människor som fortfarande levde på det viset. Jag besökte alltså mängder av människor och en del av dem valde jag ut, framförallt om de var, det berodde ju mycket på hur de bjöd på sig själva, så att säga, att de ställde upp och att jag fick fotografera och intervjua och dokumentera deras liv. I vissa fall så var det var människor som var väldigt folkskygga, som inte alls ville att jag skulle skriva om dem och dokumentera deras liv och sånt där. Och då, i vissa fall så var det ju så att jag helt enkelt lät bli då, för jag ville ha respekt för de här människorna. I andra fall så tyckte jag att det var så oerhört fantastiskt så att jag var väldigt tjötig och höll på och tjata tills jag fick lov att skriva om dem. Och i många fall så blev de väldigt glada sen när boken blev färdig. I några fall så blev de inte, men det hör ju till. När sticker man ut hakan så får man en smäll ibland, så enkelt.
Kan du berätta om någon av dem som inte ville vara med?
Ja, det var en man som hette Oskar på Brunnsåker, som var väldigt intressant, därför att när jag kom till honom första gången, jag kom till hans gård, jag ska beskriva gården för dig. Han bodde i en rödmålad stuga, en lång länga, var typiskt västgötstyp, med ingång på baksidan med en hög stentrappa. Och bredvid låg en laggård som var helt omålad och där väggarna var kläggda med spån. Och så utanför så hade han en sån här brunnsvokt. Vet du vad det är för någonting?
Ingen aning.
Alltså en hävstång som man använde för att häva upp vattnet ur brunnen då, som stod framför på gårdsplan. Och så här. Och så sa jag till honom att jag kom dit. Så sa jag att jag heter Dan Korn, intresserad av det gamla ställen där det är lite på det gamla viset nu, sa jag till honom, det brukar jag säga. Och då sa han, jaha, sa han, ja, jag är född 1900 och stöva här i Böjder 1812, så det är gammalt, sa han. Och så var han väldigt välkomnande och jag fick komma in. Jag fick lov att ta bilder, dokumentera stugan och gården, och vi gick husesyn från rum till rum och jag fotograferade. Och så skulle jag ta bilder på honom, och då satte han sig till resta i köket på en pinnstol. Och sen när han har suttit där en stund och jag tagit några bilder på honom, så han sa, det blir la bättre om jag tar på mig storvästen, sa han. Och det gjorde han det. Och så hade han längst ner, han hade snören omknutna runt benen längst ner för att inte rötterna skulle krypa upp ett i benen på honom, så han sa när han gick bort i markerna. Och jag tog den här bilden på när han satt på den här pinnstolen med storvästen på, och det en av de bästa bilder jag har tagit någon gång, tycker jag. Och han var alldeles uppenbart väldigt glad över detta, och jag kom och lämnade boken till honom sen, och han var väldigt glad för att få boken och så vidare. Men så upptäckte han efter ett tag att det var ett annat kapitel i samma bok som handlade om när Lubbe Nordström hade besökt bygden där han bodde. Lubbe Nordström gjorde en reportageresa genom Sverige 1937, var det väl, som kallades för Lortsverige, där han beskriver förfallna och skitna och bedrövliga förhållanden i dåtidens Sverige. Och Oskar hade berättat för mig, och det nämnde jag i det kapitlet, att han kände väl en familj som hade blivit beskriven av Lubbe Nordström, och de hade då bott på ett annat ställe men hade flyttat närmare den här byn där han hade bott. Och men då hade tydligen Oskars syster sagt till honom, det är begripligt att du tog folk att det var hos dig som Lubbe Nordström var. Och detta gjorde att Oskar blev väldigt upprörd och tyckte det var, han blev så arg över att han var med i boken, tyckte att han hade blivit förlöjligad på något vis då. Jag försökte förgäves få honom att inse att det är ingen människa som tror det, med det var ju bara hans syster som retade honom helt enkelt på något vis. Men Han tog detta väldigt hårt på något vis. Men
ni behövde liksom inte avpublicera boken?
Det kan man inte göra när den är tryckt i flera tusen exemplar. Det är inte som idag på nätet, utan det går ju inte helt enkelt. Men vi höll ju kontakten och kände varandra efter detta också. Så att han lugnade väl ner sig efter ett tag med det här. Men det var länge en sån där, något som plågade mig, som gjorde ont. Så att säga att jag hade liksom... att jag hade gjort honom ont, får jag säga. Det var något som tog lång tid för mig att ta mig över detta, att han blev så upprörd över detta, får jag säga.
Men det var ju aldrig din mening att liksom på något sätt över...
Nej, men ibland, även om det är saker som man inte menar, om man känner att man har gjort illa, så kan man ta det hårt i alla fall. Va? Ibland det funkar det så. Ibland är det så att man, som sagt, man gör saker och menar inget illa med det, men resultatet blir illa i alla fall. Va? Ibland kan det vara tvärtom, ibland kan människor vilja göra ont och så gör de något gott istället. Så att,
Finns det någon annan som har en speciell plats i ditt minne som du har haft med i dina böcker?
Alltså, något av det mest fantastiska jag upplevde var väl när jag var hos systrarna Anna och Astrid i Röret. Lägg märke till namnet på gården, bara Röret. Det är bara i Västergötland du kan säga något sånt. Försök säga Röret, får du se.
Röret.
Alltså det är skorrande R i början och ett vanligt tungspets R i mitten på ordet. Röret.
Röret.
Ja, det är bra, du kan ju. Ja. Anna och Astrid var födda 1896 och 1901. Anna som var äldst var född 1896. Hon hade, när hon var ung, så hade hon varit ute och arbetat som barnflicka i bättre bemedlade familj i stan i Alingsås. Astrid däremot hade aldrig varit knappt utanför sin hemsocken hela sitt liv. Och de bodde på en stuga som... jag fick tips om att de bodde där, så jag sa, men snälla, det bor väl ingen i det huset? Jag hade åkt förbi där många gånger och utgått från att det var ett ödehus. Nej, de bodde där inne. Och jag kom dit första gången och knackade på. Det var en sommardag och Astrid kom och öppnade. Hon hade på sig seglarstövlar inomhus och en obeskrivlig kjol och en stickad kofta som var mer hål än stickat kvar på. Och så sa jag det att jag gärna ville dokumentera det gamla stället. Så sa hon, nej, det ser hela för light ut. Alltså det ser för bedrövligt ut, det skulle jag inte göra. Men jag tog i alla fall en bild på huset och det kom med på att jag kunde ta en bild på stugan bara. Och så tänkte jag så här, om jag ska bli lite mera vän med dem och jag får lov att komma in, så är det bäst att jag återvänder en dag med riktigt dåligt väder så de inte kan mer annat än att be mig komma in. Så jag på vintern då så tog jag bussen till Alingsås och hade med mig cykel på bussen och gick av, och så var det nästan en timmes cykelväg och på dåliga vägar. Och på ett ställe så cyklade jag dessutom i kull på en isfläck som var på vägen, så att jag såg väl inte så grann ut när jag kom fram. Det var duggregna hela dagen, så jag, och då kunde de inte annat mer än att släppa in mig, och då kom jag in där och så satt vi där och pratade länge och väl i rummet där, och de bodde bara i köket. De hade inget annat än stearinljus, de hade inte ens fotogenlampa utan bara stearinljus till att lysa sig med, och det fanns ju ingen telefon, ingenting, vatten, ingenting sånt där. Och så sa jag att jag skulle gärna vilja fotografera dem när de i där, så sa ja, sa Anna då. Astrid sa ja, vi har redan blivit fotograferat, sa hon. Jaha, sa jag då, men så tänkte jag att jag får väl ta detta lite försiktigt, så jag hade en ryggsäck med mig och så tog jag ut en kamera ur ryggsäcken. Och då sa Astrid, är det där en kamera, sa hon. Ja, sa jag. Då hade den redigare grej den som var här sist. Jaha, sa jag. Så tänkte jag, det finns en fantastisk naturfotograf som heter Tore Hagman som bor inte så rasande långt ifrån där deras ställe låg. Jag tänkte, det kanske är han som har varit här, för han fotograferar med hasselbladare med stativ. Så jag tänkte, det är ju redigare grejer än det jag hade då. Jag sa, jaha, vad hette den som var här då och fotograferade? Ja, vad hette den? Anna, vad hette den som var här och fota oss? Och Anna då, hon svarade, ja, vad hette han? Han hette Per, eller? Det var er som gick runt här på ställa, gick runt och tog kort och gick runt och sålde dem sen. Jag tänkte, det där lät ju som det var ett bra tag sen, så jag frågade det måste ju ha varit länge sedan detta var, så jag frågade då med nästa fråga, när var detta då som ni blev fotograferade? Och då sa Astrid, ja, när var det vi blev bildata, sa hon. Och antingen sa hon fotade eller bildata, ta bilder alltså. Och då sa, Anna, när var det vi blev bildata? Ja, sa Anna då. Det var alla mina far levde, va? Och då så sa Astrid, ja, det kan du la begripa, det dumminge, han är ju med på kortet. Och då var ju min nästa fråga, när dog eran far då, sa jag honom. Vår far, han dog 1912. De hade alltså blivit fotograferade senaste gången 1911. Och då var ju Astrid bara 10 år gammal, men hon tyckte ändå att det räckte liksom med den bilden. Men jag sa att det var ju ändå lite tag sedan de hade blivit så. Och jag märkte att Astrid, hon hade inget emot att bli fotograferad med Anna. Hon tyckte att det var onödigt. Men då plötsligt så hoppade katten upp i knät på Astrid. De satt tillsammans i en säng då i köket där de bodde. Och då så sa jag så här, men katten var inte med på det fotot från 1911. Nej, det kan vara givet. Ja, vill du ta en bild på katten går det där bra, men då får du lova att inte vi kommer med, sa Astrid då. Samtidigt som hon sa detta så började hon se till och började stoppa in lite hårtestare i sin huvudduk då för att de skulle se lite snyggare ut. Så hon fattade ju att jag inte skulle hålla detta löfte att bara fotografera katten. Och jag tog några bilder då på när hon satt där och klappade katten. Och sen nästa gång jag kom tillbaka så hade jag med mig bilder och visade dem då. Och de vände och vred på de här bilderna. Det tog tid för dem. De var så ovana att se ett foto. Så de tog tid innan de liksom fattade hur man skulle... Så de kunde liksom se motivet på bilden. Och när de äntligen sa, så säger Anna så här: jag tycker vi ser så usla och jalaja ut så. Och då säger Astrid: tyst med det! Det är inte pajkens fel, vi ser sudda ut, sa hon då.
Gud vad underbar. Du borde ju göra en poddserie om de här mötena.
Ja, jag har många sådana här berättelser. Så att det...
Du är väldigt bra på att härma dialekterna också. Fast det blir väl, det blir man väl när man har skrivit 20 böcker om ämnet, tänker jag.
Ja, kanske.
Det är väl det mest naturliga ämnet. Ja, men jätteroligt, Dan Korn, och tusen tack för att du var med i podcastens samtal. Jag har haft jättetrevligt och jag hoppas att de som lyssnar känner samma sak.
Roligt att vara med, verkligen kul. Tack ska du ha.
Tack, jättestort tack Dan. Och till er som lyssnar så vill jag tacka er för att ni återkommer vecka efter vecka och lyssnar på den här podcasten, för att ni delar den här podcasten, för att ni pratar om den här podcasten och för att ni tipsar om olika gäster. Ni kan läsa mera om den här podcasten på hemsidan www.samtal.ax. Där kan ni också gå in och tipsa. Det finns ett tipsformulär om det finns någon gäst ni vill se eller höra i den här podden. Kom ihåg också att gå in och bli pluskunder på Bulletin så att ni får ta del av den här podden 7 dagar före alla andra. Berätta också till alla era vänner och till er familj att de också ska bli pluskunder på Bulletin. Det är det bästa sättet att stödja den här podden. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.